En podcast från Aftonbladet.
Ja, då öppnar vi upp frågelådan igen och idag har vi Sportbladet och TV4s nya allsvenska expert Alexander Axén med som svarar på frågorna. Hur är läget, Alex?
Det är bra, kul att se dig igen också. Det var ett tag sedan, men nej, det är kul. Det är alltid kul när det händer grejer.
Eller hur? Kul att snacka med lite tittare också. Och det är ju framförallt allsvenskan vi ska snacka om, men du har ju många strängar på din lyra. Du har ju kommit ut som skidskyttefantast här, så att man får fråga om OS också, eller hur?
Absolut, det ser jag bara fram emot. Man är laddad nu, det börjar ju ordentligt imorgon kan man säga. Men skidskyttet är på söndag, så det ser jag fram emot.
Mm. Och så såklart får man fråga om dart. Du kan mycket, du har mycket åsikter om allt.
Ja, men det är så.
Ja, men jag tänker att vi börjar med allsvenskan ändå, för det är det som majoriteten av frågorna rör. Vi kan börja med en från Lelle som säger, vad säger du om Benjamin Brantling Gates? Ska det få gå till så?
Det är tyvärr någonting jag tror att vi kommer få se mer och mer av i allsvenskan. Att agenter lägger sig i mycket och sätter press på de här unga spelarna som inte varken vet vad de vill eller inte. Och de blir lovade massa pengar och sådana saker som gör att de kanske inte riktigt tänker som man ska göra, vad jag tycker då, utan att man är lite för hetsig. Han har inte gjort den säsongen sin gång i Blåvitt, och ändå så är det som att han spelar liksom, eller hans agent spelar Allan, att han ska ha jättemycket pengar och annars ska de inte skriva på och sådär. Så att det är tråkigt för Benjamin, tycker jag då, att han kastar bort lite den här säsongen, tror jag, för att det blir tufft för han att få speltid när agenter håller på och sådär. Så att jag har sagt det förut, alltså agenter behöver det när det går dåligt. När det går bra, då kan du fixa det själv.
Vi tar en fråga från en som kallar sig för JR. Hur ska Halmstad någonsin kunna växa till sig om de som nu typ ger bort spelare som Leon Kurtulus till MFF?
Ja, de har haft lite otur de åren här nu, hur de har behandlat allting. Jag är ju så där dum så att jag går tillbaks ända till när de tog in den spanska Pep kom in i Halmstad, så tappade Halmstad bort sitt DNA, vad Halmstad är och sådär. Halmstad var ju 80-90-talet sådana som utmanade om guldet var fjärde, var femte år, och hade det som en sorts grej att de skulle bygga upp det till att var fjärde, var femte år, då skulle vi vara med, och sen så börjar man om igen. Nu vet jag inte riktigt vad de håller på med där borta faktiskt. Så jag tycker det är tråkigt, för jag gillar Halmstad jättemycket. Arenan är superfin. Jag gillar många människor som jobbar i Halmstad också. Men de måste få lite ordning på papperna, och de måste börja tänka lite nu på inte bara kortsiktigt utan lite långsiktigt också.
Jess skriver, hur tror du att det går för nykomlingarna i år? Vilka klarar sig kvar?
Ja, de kommer få jobba alltså. Det är ingen tvekan om det. Jag tror ÖIS får det ganska svårt, även om man har värvat helt okej. VSK, det vet vi också. Just liksom förra gången hade de problem att göra mål. De har ju några som kan göra mål i Superettan, men kan man det i allsvenskan? Det är det som är den stora utmaningen egentligen. Vad hade vi mer?
Vad sa du nu?
Vilka var det mer som gick upp här nu? Jag blandade ihop
Kalmar, det. Kalmar, VSK och Örgryte.
Kalmar tror jag har störst chans att hänga kvar.
Vi tar en fråga från Sigge. Är det inte lite väl låg aktivitet på Bayerns fönster?
Ja, jag har ju haft hela Bayern efter mig hela förra året. För jag tyckte att de skulle köpa dyra spelare och bra spelare. Och jag tror att de hade kunnat vinna guld då. Så att det är klart att man kan tycka det. De verkar vilja hålla i pengarna. De samlar på sig mer och mer, men det är sällan det kommer någonting. Jag håller med om det. De behöver köpa en 4-5 spelare. Riktigt, riktigt bra. Nu har man sålt en spelare här för 130 miljoner ungefär. Då borde man kunna få 3-4 riktigt bra spelare. Man har ändå sålt för över 500 förra året och köpte bara för 50. Jag tror att man till exempel tappade Kim Hellberg bara för det också. Nu är det så att det är inte så lätt att säga nej till Middlesbrough i det läget som det var. Men jag tror att hade han fått se att Bayern gjorde en satsning på många bra spelare, sådär, då vill han nog fylla i det där tatueringen han har på bröstet om SM-guldet. Så att jag tror att de behöver steppa upp lite.
Vi tar en till Bayern-fråga då här. Det är Stockholm som undrar vad du tror om Soro Kone.
Ja, det ska bli kul att se faktiskt. De har ju en hel del spännande på gång där. Så det är det som gör det lite klurigt. Jag förstår om folk tycker att köper man någon så får någon annan gå åt sidan och sådana saker. Men Nej, jag måste säga det att jag tycker Bayern gör jättemycket bra saker. Förstå mig rätt då. Det är därför jag liksom tänker att för att ta nästa steg nu, att verkligen bli det här laget. Ja, för mig är de ju, borde ju vara favoriter. De har varit två år i rad. De har liksom mycket på plats, ekonomin och allting. Så de ska ju vara favoriter egentligen. Typ. Men då känns det ändå så här, man byter tränare, vad det för betydelse? Ja, det får vi se. Men just på Koneda, han ser jag verkligen fram emot att se. För det, han känns jättespännande.
Mm. En som kallar sig för Jeppas skriver: vad tror du om Djurgårdens chanser till SM-guld i år? Vilken position bör de främst förstärka på?
Ja, alltså det är lite klurigt där. De tycker att de har bra mittbackar, men jag skulle nog ta in en ordentlig där till, för att Danielsson är ju, var ju på sitt sätt så att säga en ledartyp. Han sa inte mest och sådär, men lugn och fin och sådär. De mittbackarna man har nu är lite mer attackdrivna, lite mer aggressiva, och det, jag tror att man ibland kan behöva att någon bara lugnar ner det lite. Men sen är det väl ja, yttrar, och det är ju allt möjligt i Djurgården. De är fortfarande mycket som är på plats. De har fortfarande mycket som är bra. Så får man lite träff bara. Det var ju många som hånade Bosse att det var ju så dåligt med hur de kunde köpa Priske, och han var så dålig och allting. Men använda på fel plats, och sen när det varit riktig plats, då var det jättebra. De där nuförarna finns ju såklart. Och med Mikael Andersson i mitten där, som får ett ytterligare ett år och pådrivare och sådär, så tror jag att Djurgården kommer med och slåss som det gör.
Mm. Ska vi ta några skidskyttefrågor också? Sanne skriver och undrar: vem är ditt största medaljhopp i skidskyttet?
Alltså, hade du frågat mig för kanske 2 veckor sedan, då hade jag sagt Elvira. Men nu är det faktiskt Hanna som har liksom steppat upp sista veckorna, och jag tycker hon har en lugn i sig, och jag tror att Hanna är den som vi får hoppas mest på.
Mm. Kimmy skriver: hur taggad är du på OS-myset och hur följer du det bäst? Mood, snacks, allt.
Oj, oj, oj. Ja, men det är nog lite av varje skulle jag säga. Innan jag tog körkort hade det varit öl också, men nu är det inte så längre, utan nu kör jag bil, tar mig fan hela tiden som taxichaufför åt familjen här. Så att, men det är nog lite allt möjligt beroende på när man tittar. På dagen såklart, så då kan jag börja ner mig lite och ta en kopp te och tycka det är mysigt och sådär. Så att det beror lite på vad det är för idrotter och vad klockan är.
Mm. Men går du all in, tänder brasa och allt så?
Ja, självklart.
Underbart. Ludde skriver: vilka är dina favoritsporter i OS förutom skidskytte?
Ja, men det är ju många, alltså vanliga skidåkningen också såklart, ju. Och där tror jag ju att på damsidan att det kan bli riktigt, riktigt bra. Jag hoppas och tror att det skulle vara kul om Linn Svahn gjorde ett riktigt bra OS, ju. Men jag tror att vår största medaljhopp och allt det där är Jonas Sund. Jag tycker hon är hur cool som helst. Så att jag kan nog säga att Sundling där. Sen sitter man ju nu som en dåre och tittar på curling igen. Liksom, fast det är mycket curling och det är, liksom, det är inte på samma sätt och sådär. Men den är lite rolig. Jag kan inte välja. Jag tycker allt. Det är det som är OS. Att allt är liksom, man får med sig allt. Till och med sitter och tittar på konståkning nu innan du och jag börjar prata här. Allt åker med.
Det blir mycket skärmtid.
Ja, det blir det.
Ja, det blir det. Anders skriver så här: vad tänker du om dopingen som förekommer inom skidskyttet?
Nej, men man får inte vara naiv och tro att det inte finns doping i de allra flesta grenarna. Tyvärr så är det ju så. Nu låter det som att jag tycker alla är det. Men det kommer alltid vara de som inte är tillräckligt bra, som känner att de måste göra någonting. Så finns ju de som är bäst som inte behöver det såklart. Och det är ju alltid tråkigt alltså. Och sen, det var väl någon som ville prova och köra liksom för de dopade och se vad som skulle hända då. Men jag tror ändå att folk lite skäms över att man dopar sig, så att man inte skulle anmäla sig dit i alla fall, istället för att säga så här: hej, jag är dopad, vilken väg ska jag gå? Men jag tycker det är jättetråkigt, för att det är ju såklart, det är ju fusk, och vi gillar ju inte fusk, det är ju hur enkelt som helst. Och man glömmer bort att stå där på pallen som en fuskare och kanske överleva där, vi säger, så finns det en dag när du blir gammal också som du kanske får lida för de här grejerna, och frågan är om det är värt den där guldmedaljen då.
Mm. Sen har vi fått in lite dartfrågor också, så jag tänker vi tar några stycken i varje fall. Kjell Pettersson skriver: kommer Dirty Harry göra om det han gjorde under jul- och nyårshelgen 2025 även 2026?
Det blir mycket svårare. Jeffrey de Graaf som gjorde det där 24 hade svårt i år att göra, eller 25 då som hade svårt att göra i år. Det blir en helt annan upphåsning och alla förväntar sig mer och allt sånt här. Det som jag är lite trött på att han missade kvalet här nu för att få kortet, hade Didden behövt, hade han fått vara ute på touren hela året med allt vad det innebär, så tror jag att han hade kunnat gjort det, för han har en otrolig höjd. Men Han skulle behöva vara i den här tuffa miljön. Det är lite för ojämnt miljön som gör att han inte riktigt får sin topp som jag skulle vilja att han hade. Utan att han blir liksom, det är för, lite för ojämnt tyvärr.
Och sen så undrar Joel om du ska gissa vilka som vinner Dart Premier League då?
Ja, den var ju första gången igår. Det blir 17 veckor framåt nu och det är lätt att säga Luke Littler och Luke Humphries att de kommer vara två av de fyra platserna och sen så får vi se. Nu vann ju Michael Fagöven omgången igår så han blir kanske också liksom räkna med. Och då blir det lite uppe på fjärde platsen där. Men om jag skulle liksom vara sån här bookie och tro att det är kul att satsa pengar, då skulle jag satsa på någon av Luke och Luke. Men när man går lite på hjärtat som jag gör så hoppas jag att Gavin Price äntligen kan sätta den där jävla dubben när det gäller någon gång. För det går att missa två matchbilar igen. Och förra helgen så missade han, eller i helgen så missade han en matchbil mot Luke Littler också. Så att kanske om man får ordning på det där, då skulle han kunna gå hela vägen.
Vi tar lite mer fotboll då. Peter skriver, hej, vem bryr sig om allsvenskan och OS när ÖSK går inför en succésäsong i Superettan? Vad tror du om ÖSKs chanser i år? Någon position du skulle vilja se förstärkning på?
Ja, det andas lite fotboll här faktiskt. När Rickard Norling har kommit in och rätt så bra nyförvärv också ska jag säga. De kanske har Superettans bästa innermittfältare i Koso och han som de tog från Norrköping här nu. Men att jag tror att de letar efter en ytterback, en högerback. Det tog de in från MLS nu. Det tror jag var väldigt smart. Man väntar också på en mittback tror jag som McHugh som var korsbandsskadad förra året som är på väg tillbaka. Kanske att han hinner igång vid sommaren där, för nu har man kört ganska ungt där. Så att det är inte så mycket som saknas, men det är väl bredden jag är lite mer orolig för. Jag tycker att det känns ganska smalt men väldigt bra startelva.
Inväntar du fortfarande finare väder innan du går ner och kikar till dem?
Ja, det har inte varit läge än. Det är minus 7-8 grader och blåser till och med här i Sveriges Miami. Så att vi får nog vänta in i mars. Då ska jag ner och härja lite med dem.
Är det så? Du håller det inne alltså, så fort det blir kallt?
Jag är ute och går med hunden. Sen måste jag tina upp innan jag ska gå ut igen med hunden. Så då är det inte att jag går och sätter mig på någon betongläktare och tittar när de ska gå igenom grunderna. Det har jag gjort alldeles för mycket. Så det går jag inte igång på.
Det låter precis som Miami för övrigt. Vi tar en fråga från Simon 13 februari. Han skriver, kommer AIK kunna utmana i toppen i år eller är det Malmö som tar revansch?
Jag tror faktiskt inte på AIK överhuvudtaget i toppen. Därför att man har tagit omtag, vilket jag tror att det är viktigt och att alla förstår att det kommer bli så. Om man skulle sätta upp en startelva idag så tror jag kanske att de skulle hamna 6, 8, 9 om jag ska vara ärlig. Det betyder inte att det är dåligt utan det betyder att man har tagit tag i saker och ska ta sig därifrån sen. Och då måste man orka hålla den linjen vilket kan bli svårt såklart. Och speciellt om Hammarby och Djurgården går bra så är det ju lätt att man som AIK-supporter skulle bli jäkligt upprörd när det går dåligt och sådär. Men jag tror att AIK gör på rätt sätt nu. De måste börja om, de måste börja tänka till och sådär. Men det blir ingen toppplacering, det blir det inte.
Mm. Ello skriver, vad tycker du de borde göra, eller vem borde ta över Elfsborg? Och tillägger också, om man skulle kunna bli glasögonförsäljare i Italien, för Pisa kan inte ha sett mycket av Hillemarks höst när de anställde honom. Lite shots fire där.
Ja, vad roligt.
Ja.
Jag är lite så här, vilka vill Elfsborg vara? Därför att när Jimmy Tillin kom, då ville han vara spelförare och de skulle byta platser och de skulle ha mycket boll och sådär. Och det gick åt helvete. Sen ändrade han sig och spelade mer en rak, snabb fotboll, lite mer Liverpool-inspirerad. Och då blev det jättebra, en succé tycker jag då. Det är klart att det fanns perioder i Jimmy Tillins också att det inte var 100%. Men sett över tid så är det bra. Han gjorde det väldigt bra där borta. Sen kommer Hillemark in. och han fortsätter i stort sett på det som Jimmy har gjort, vilket är smart. Men sen vill ju han börja bygga någonting nytt här i somras. Och det gick ju inte alls. Alltså, de är ju sist egentligen i Allsvenskan sista omgångarna på grund av att det är riktigt dåligt att haverida. Så Andreas måste sätta sig nu och tänka, vilka vill vi vara? Ska vi spela snabb fotboll eller ska vi spela possession-fotboll? Därför att det är det som avgör vilken tränare man ska ta. Sen blir det spekulationer nu med Brännström och Bartos och så här, för de är lediga och de har precis varit igång och så. Men som sagt, jag skulle då tänka till, vilka vill man vara först och främst? Och därifrån ska man då välja tränare. Och det finns ju fler tränare än dem såklart. Men jag tror att först och främst så måste man bestämma sig, vilka ska Elfsborg vara? För att det kändes konstigt när Elfsborg gick på motståndarna på det sättet de själva vann matcher på innan och ställde om, och nu gick de på det. Då kändes det som att man inte hade lärt sig någonting på något sätt. Så att, ja, vi får se. Sen får vi hoppas att det går bra för han i Pisa. För att nu har vi ju Kim Hellberg ute också. Skulle han också göra bra nu så kanske fler tränare får chansen utomlands. Och det fanns inte på min tid och jag är inte bitter. Men då var det omöjligt att lämna Norge eller Danmark. Utan här har vi fått chansen nu lite i Polen och med Jens och sådär. Så att ja, jag hoppas att det går bra för han.
Mm. Och apropå det så kom det någon fråga här kring din egen tränarkarriär. Rogers Boys skriver, han undrar varför du inte har varit AIKs tränare. Har man AIK-märket tatuerat på armen, skulle inte det vara ett naturligt steg för dig? Dessutom är du en erkänt skicklig tränare som jag tror att AIKs ledning skulle vara intresserad av. Ja, vad svarar du på det?
Det är ju ett födelsemärke först och främst, det är inget tatuering. Den har jag varit klar för AIK en gång. Nu har det gått så långt så nu kan man säga det. Att jag var klar för dem. Jag skulle skriva på en presskonferens klockan 11 på morgonen. Jag skulle åka 8 med tåget från Örebro. Men 3:30-4 på natten så fick jag så här, du vet, man äter isglass och det blev så kallt i huvudet och åkte ner. Att det här är inte mitt lag. Därför att jag vill spela med en snabb forward. Jag vill ha snabbt spel och det var inte sådana spelare i AIK då. Så att även om det lockade på ett sätt för att just få säga att man har tränat AIK eller sådär. För att sparken skulle man få oavsett. Det spelar ingen roll vad man tränar. Det får man ju. Men det var inte rätt spelartyper för mig. För min fotboll, och då fick jag liksom säga att tyvärr, det går inte.
Ångrar du det idag?
Nej, jag går alltid på magen. Då ångrar man sig inte. Jag har haft många bra alternativ. Jag var faktiskt nära Hammarby också innan AIK ställde frågan. Och jag träffade dem och måste säga att jag var väldigt imponerad i sättet de ville jobba och allt sånt där. Men det blev också en liten snurra på tråden på sista där som gjorde att jag var tvungen att tacka nej. Annars hade jag tagit dem. Så att nej, jag går på magen och då blir det inte att man ångrar sig. För börjar man tänka med huvud och hjärta och sådana saker, det är då jag tror man ångrar sig. Men på magen, då är man lugn.
Men vad var fnurren på tråden med Bayern då? Om det var brain freeze med AIK?
Ja, alltså, det här är en lång historia, men jag började med att jag sa att ni måste prata med alla supportrar först och främst att det är okej. För jag, med min bakgrund så är det många som tänker att ja, men han kan inte träna Hammarby och sådär. Men Hammarbyerna är ju fotboll, alltså de skete om jag hade hållit på AIK, utan jag skulle göra bra jobb för Hammarby. Då skulle jag naturligtvis göra det i mitt jobb, det är ju liksom, jag är professionell och så vidare. Så det hade jag gjort. Men det var lite små saker på slutet. Det var inga ekonomiskt eller inget sånt här. Utan det var lite små saker som gjorde att jag fick inte ihop det helt enkelt. Och det var liksom väldigt, väldigt, väldigt nära. Och det var lite jobbigt för att när jag skulle åka upp till Stockholm den sista gången. När vi skulle gå igenom inför kontrakt och allt var klart. Och de här AIG-gubbarna från USA var där och sådär. Då står det ju alltså att jag var huvudnamnet och spåret. Och så står jag på Örebro tågstation och ska åka upp till Stockholm. Och alla bara tittar så här. Och då vet man, kollar i telefonerna. Och så, då liksom är ju så här, jag ska upp till en kompis. Det är ju, den funkar inte riktigt. Och sen kom jag till Stockholm central. Och då är det ju, om det var Aftonbladet eller Express, jag kommer inte ihåg, med stor bild där det stod att jag var högaktuell då. Så då drog jag upp halsduken så högt jag kunde och drog ner mössan och sen bara gick jag rakt in. Och då sågs vi på ett hotell nära stationen. Så det var modell 7-8 kanske våningar. Så jag går ju alltid trappa, jag åker inte hiss. Så att det var ju bara smattra upp där då. Och så satt de och skrattade när jag kom in där som såg ut som en rånare typ. Så att, men det, jag, som sagt, det var väldigt nära.
Vilka sådana sliding door moments i ditt liv att du hade kunnat vara både AIK och Bayern? Eller någon av dem?
Hade jag tagit det ena hade jag nog inte fått det andra sen. Mm. Så kan man säga. Det funkar på något sätt. Men, nej, men det var väl kul liksom att de ville... För att jag har ju oftast tränat mindre lag så att säga och fått jobba hårt där. Och man har ju skrattat mycket åt att vi alltid kom nya i Örebro. Men vi omsatte som 12. Så att jag hade alltid som mitt krav som tränare att vi ska komma en placering bättre än vad vi omsatte hela tiden. Och då var jag nöjd fast inte nöjd. För vi hade säsongen när vi borde ha gjort bättre. Och 16 är väl det året när vi ligger trea på sommaren. När vi tappar Jakob Rinne, Kalle Holmberg, Crespo och Daniel Gustafsson. Och där går ju luften ur vårt lag då. För att vi låg trea och vi hade inte ens varit bra. Så det kändes som att vi hade grejer på gång. Jag säger inte att vi hade gjort en Mjällby, men vi hade absolut inte blivit sämre än 4. Men då var det liksom, de försvann för de hade utgående kontrakt. Sen var det ytterligare 7-8 som hade utgående kontrakt. Och då, där skulle jag hoppat av. Det är väl där jag ångrar mest. Där skulle jag hoppat av, för jag gjorde 17 ändå. Fast jag inte trodde på ett skit vad jag höll på med. Så då slutade det ju i augusti typ. Men att jag skulle ha hoppat av inför 17 där. För att, nej, det var inte bra.
Mm. Robobob ÖSK, han undrar, kommer du framöver att gå tillbaka till att bli tränare igen?
Nej, inte tränare, men däremot den rollen jag hade i ÖSK när jag var med lite, vad ska man säga, hjälpte till lite för tränarna. Att man är liksom med min rutin och det jag har gjort, att man ställer frågor då, som var med Christian Gärder då, som tog emot min hjälp på det sättet som att han lyssnade och så gjorde han i sitt vad han ville ändå så att säga. Och någon sån typ av roll skulle jag kunna tänka mig. En bollplank, någon som kan komma med lite frågor och ibland så där, varför gör du den här övningen? Vad tänker du? Vad får du ut av den? Vart det bra? Och hur liksom så där. Det kan vara bra ibland att man får lite sådana frågor så att man inte bara gör saker för att man alltid har gjort det utan att någon vågar säga någonting eller att man är så inkörd ibland att man inte ens tänker på det. Så att ja, vi får väl helt enkelt se.
Men du är helt hundra på att aldrig mer tränar alltså?
Alltså aldrig mer, men jag har svårt att se mig stå där med coachjacka och prata om inte passa till närmsta, hårdare passningar och det regnar och grejer. Jag har svårt att se mig.
Ja, det är vädret, där kommer det. Det är vädret. Ja,
jag har gjort det där i över 20 år. Alltså. Det är liksom, jag måste säga det att jag var lite trött på mig själv till och med på slutet på allt vad man säger hela tiden. Så att, men som sagt, jag skulle kunna vara med och hjälpa till med någonting kanske om några år.
Mm. Då ska vi se. En som heter Bagera skriver, varför tränar man inte mer i Sverige? Det känns som att det alltid rapporterats om att andra länder tränar mycket hårdare och ofta, till exempel Danmark. Och att Sverige ligger efter där. Eller är det en missuppfattning eller är det så och i så fall varför?
Jag tror att det ändras. För 5-7 år sedan, då var det så. För då var Van Heijen, en holländsk tränarguru som tyckte att han var Guds gåva till fotbollen, hur man skulle träna och sådär. Så lyssnade våra fystränare på honom och då var det mycket att man skulle vara fräsch i matchen och man skulle inte träna så mycket under veckan och man skulle explodera på just matchen. Då var vi illa ute. För norska, jag har ju bra kontakter i Norge och de var och tittade på svenska matcher och då sa de till mig, Alec, vi kommer jogga ifrån er för att det ni håller på med nu, det gjorde vi för 5 år sedan och de fystränarna vi kastade på soptippen. Så ni får se upp nu liksom. Och det var lite så att vi var illa ute. Nu tycker jag ju att vad det låter som att man tränar hårdare och mer och längre. För att förut var det liksom att det var nästan 1,5 timme för spelarna och sen var det slut. Nu är det ju till och med folk som har dubbelpass och trippelpass på vissa dagar och sånt. Så att det har blivit stor skillnad och kroppen är ju så fin att den vänjer sig ju med den typen av träning du gör. Så att det finns inte för hårt eller för löst egentligen utan det är vad man gör för kvalitet. Men vi går mer och mer åt att vi använder de 24 timmarna på ett bättre sätt tycker jag än vad vi gjorde förut.
Mm. Martin undrar vem som vinner Allsvenska skytteligan i år?
Åh herregud, det har inte ens kommit dit. Så där måste jag få passa lite på till nästa gång vi gör det för att... Ja. Det där kan man inte bara skämta bort för att man måste tänka blir den spelaren kvar länge och sådär också. Jag har satt skyttekungarna några gånger, haft tur. Det är det enda jag kan tippa normalt, allt annat är jag ju värdelös på. Men jag har lite varningens finger för Lindgren i Häcken.
Mm. Har du något lag som du tror kan skrälla i kuppen då, undrar Joel?
Nej.
Nej.
Jag är ledsen. Det är liksom, vi tittade på det här häromdagen, att det är 32 klubbar som kvalar till cupen. Och det är allsvenska superettan. Och där var det två lag som inte lyckades. Utsikten och jag kommer inte ihåg vilka det var mer som åkte ut. Normalt så fixar man det. Och, nej, jag ser faktiskt inte det. Jag är ledsen, utan det kommer vara favoriterna. Sen har du ju omgång, eller grupp 7, som är AIK och Häcken. Det är ju klart att det är en tuff grupp alltså. Men det är ju inte att säga att det är skräll om varken AIK eller Häcken går vidare ju. Och sen är det ju i åttonde är det ju också Elfsborg mot någon så här, som också är så här, det är tufft att ta ut där, men i övrigt så ser jag inte någon skräll överhuvudtaget. Jag skulle faktiskt vilja ändra kuppen där till att två gick vidare i varje grupp. Då skulle det kunna bli lite mer skräll och lite mer att det gäller varje match. För att nu kan omgång tre vara helt död för vissa lag. Det skulle inte vara om det var ettan, tvåan som gick vidare. Så det skulle jag vilja ha en utveckling på.
Men att du vill att lite mindre lag ska kunna ta sig vidare?
Ja, alltså det tycker jag är kul, men de gör ju inte det nu för tiden. Därför att alla vet hur viktigt det är. Och ska du ha överhuvudtaget någon form av träningsmatchen så är det ju helt omöjligt eftersom alla andra är och spelar. Då får du åka till Norge och Danmark och spela. Danmark är ju oftast igång i sin serie, så det blir det Norge. Och det kan vara helt fel för några vart man ligger i Sverige och sådär. Så att åker du ut kuppen, då har du problem alltså på just träningsmatcherna. Så att alla går ju mer och mer inför det. Så att som sagt, 2 av 32 som missar, det säger ganska mycket om hur man ser annorlunda på det nu.
Mm. Lennart skriver, gör Mjällby om bravaden från i fjol? Jag tror det. Man har ju fått behålla nästan hela truppen tack vare Sveriges bästa sportchef Hasse Larsson. Dessutom har man fått in välscoutade och intressanta nyförvärv. Möjligtvis saknar man en spetsforward, men det lär väl vara på gång.
Ja, alltså Bergström gjorde 3 mål nu senast i träningsmatchen här. Det var visserligen regn och bollarna stannar som passar han egentligen så. Men han är ju en bra form. Han öppnar ju upp mycket för de andra. Jag håller med om det här. Jag tror också att Mjällby kan verkligen utmana på riktigt. Det jag är lite frågande på, det är inte fotbollskunnandet på han som har tagit över nu, som var hjärnan bakom allting, utan det ledarskapet. Han började med att tjafsa direkt med Kalmar. Han tyckte inte att de kom med rätt lag och sådana här saker. Jag kan tänka mig att han kan lite gå bom där. Och går han lite bom där och att det inte blir riktigt det här genuina, Mjällby-aktiga som har varit deras, liksom, att man slåss för varandra och så här, utan han börjar strula till det lite, kanske peta och bråka med någon av de här Gustafsson liksom, namnena där och sådär, så då kan det vara lite, jag ställer en liten fråga på hans ledarskap, men fotbollsmässigt ingen tvekan om att det är jättebra.
Mm. Ska vi ta och avsluta med en fråga från LO då, som skriver, skulle man kunna säga att du är Sveriges svar på Snoop Dogg? OS-intresserad men kommer från en annan genre.
Ja, att man skulle nämnas med Snoop Dogg, det är ju ruggigt hedrande. Jag såg att han satt på curlingen när det var USA-Kanada här förut. Han är ju faktiskt rätt cool, att han är ju på mycket idrotter sådär ju. Och jag skulle vilja kunna dansa som han, för det är ju något roliga danssteg han har. Men jag älskar all idrott, jag har alltid gjort det liksom. Och det är samma i musiken, då säger jag alltid att jag aldrig ätit. Det är ju världens tråkigaste svar, men det är ju liksom så. Men när man får så här, du måste välja, det är då man kommer till sin spets då liksom så. Så att då är det ju fotboll och dart såklart som är etta, och sen kommer skidskytte 3 då.
Ja, jag tycker vi kan slå fast att du bara är Sveriges Snoop Dogg. Det kan väl vi bestämma?
Ja, jag är glad i så fall.
Mm. När får vi se dig i OS-studion då?
På söndag är först. Då är det mixstafetten där, så då ska vi börja lite. Det är jag, Peppe Femring och våran gamla curlingstjärna som också slog igenom i Förrädarna nu. Så det ska bli kul att träffa henne. Mm. Och sen så får vi se hur mycket det blir den här perioden då. För att det är inte riktigt klart hur många gånger det blir.
Nej, men du ska få ta och återgå till OS-soffan här nu. Blir det curling nu för hela slanten, eller vad följer du vidare idag?
Det är lite damhockey idag också. Mm. Men curlingen, andra matchen här nu, det är mot Norge som är viktig. Den har nog börjat 14:30 någonting tror jag.
Mm. Alldeles precis.
Det måste vi kolla. Ja, det måste vi kolla. De har ju gått dåligt, Norge. Så det är alltid roligt ju, när de går dåligt. Och Det är nästan så att Sverige måste vinna, men för Norge är ingen, det finns inget, vinner inte de så är de ute och de kan vara ute ändå, så att det är en väldigt väldigt viktig match här ju. Så att jag tycker inte att jag ska jag sitta här nu och bestämma. Jag tycker inte, de har inte riktigt tagit vara på lägena som de har haft de här två förlusterna i Sverige, så de måste rycka upp sig nu.
Mm. Men du, tack snälla för en trevlig och härlig frågelåda, och så tackar vi tittarna då, som har skickat in de här frågorna, och så får vi se snart igen.
Ja, verkligen. Det skulle vi kunna göra till en grej varje fredag. Vad roligt.
Ja, jättetrevligt. Ha det fint.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.